Programmet som följer börjar med Örnsköldsviks industrihistoria och först ut bland industripratarna är Hasse Nilsson med berättelsen om Taiba Fagerhult. Därefter, cirka 9.40, läser Bo R. Holmberg ur sin bok Drängen i Klingre. Erik Bergsten avslutar sedan programmet med evenemangstips cirka 10.00. God förmiddag. Vi på Radio Nola Skogs startar nu en programserie om Örnsköldsviks industrihistoria. Under ett antal program i höst och våren 2016 kommer vi att presentera intressanta historiska händelser från det företag som skapat Örnsköldsvik. Det kommer att sändas ett program var tredje vecka med start idag med berättelser från olika företag. Innehållen utgör ingen officiell information från företagen i fråga, utan en personlig historisk berättelse från respektive föredragshållare. Mitt namn är Hasse Nilsson och jag var chef på Taiba Belysning, sedermera Fagerhult Örnsköldsvik mellan åren 1990 till 2007. Jag bor och trivs på Gamgårdsvägen i Högland och startar nu med första delen i vår programserie och kommer att berätta om Taiba Belysning. Under cirka 40 minuter tänker jag berätta om starten och hur och varför företaget hamnade i Örnsköldsvik. Detta blandat med lite musik. Jag startade 1945. Andra världskriget var slut och en lättnad spirade bland Europas folk. Framtidstron fick återfäste och stora delar av Europa måste återbyggas upp. Sverige hade klarat sig från krigets direkta förstörelse. Men framtidstro och företagsamhet hade legat på sparlåga. Nu spreds åter en positiv anda i landet och därmed viljan att skapa en bättre framtid. Sweet, sweet memories you gave me. You can't beat the memories you gave me. Take one fresh and tender kiss. The memories you gave me. Add one stolen night of bliss. The memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. The memories you gave me. Don't forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave me. Fold in lightly with a dream. The memories you gave me. Your lips and mine. Two sips of wine. Memories are made of this. The memories you gave me. Then add the wedding bells. One house where lovers dwell. Three little kids. For the flavor, stir carefully through the days. See how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With his blessings from above, you can't beat the memories you gave me. Serve it generously with love. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. Memories are made of this. Det var 40-tals musik med Dean Martin. Memories are made of this. Här börjar berättelsen om Taiba och dess grundare Theodor Olsen. Min berättelse täcker de viktiga fem första åren av Taiba och bygger på en intervju som jag gjorde år 2000 med Theodor. Theodor Olsen föddes 1917 och växte upp i Köpmanholmen. Han utbildade sig och blev så småningom ingenjör. Under 40-talet jobbade han som konsult i Stockholm med ett specialområde verktygskonstruktion. Vid ett av sina uppdrag träffade han en estländare som heter Alfons Pajuste som jobbade med bakelitdetaljer. Vi med några år på nacken minns säkert telefonerna i vår ungdom. Det var alla tillverkade av svart, blank bakelit. Theodor Alfons diskuterade ofta om tillverkning av bakelitdetaljer. Och ganska snart kom tankarna in på att starta ett gemensamt företag. Så 1945, 28 år gammal, startade så Theodor tillsammans med sin bror Ingemar och Alfons ett företag. De satsade 3000 kronor vardera i aktiekapital och hyrde en lokal i Sundbyberg. Deras expertområde var allehanda små detaljer i bakelit till belysningar, kontakter med mera. För att tillverka detaljer behövdes maskiner och två bakelitpressar inhandlades och dessutom anställdes två man. Namnet Taiba kom till i ett tidigt skede enligt Theodor. Vi satt och bollade med våra initialer och kom fram till TIA AB. Det var den enda kombination som bildade ett ord. Vi funderade och tyckte att aktiebolaget TIA lät billigt, så vi måste hitta på något annat. Då flyttade vi in AB mellan initialerna och så fick vi Taiba. Det tyckte vi stämde väl in på bakelit. Och på något sätt harmonierade det även med oss och rörelsen vi hade. För att lyckas måste man naturligtvis också ha kunder. Theodor hade som konsult kontakt med många av dåtidens el- och belysningsföretag som exempelvis Luma, ASEA, Siemens med mera. Efterfrågan var stor så maskinerna utnyttjades maximalt. Det gjorde att det hela tiden behövdes pengar och allt det tjänade gick till inköp av nya verktyg och maskiner. Och själva levde de tre familjerna på existensminimum för att bygga upp företaget. Det gällde att ha en förstående familj, som Theodor uttryckte det. Det saknades alltid rörelsekapital och det var en stor plåga varje fredag när lönen skulle betalas ut. Men företaget växte och det gick runt ekonomiskt. Sedan inträffade en sak som inte var så ovanlig efter kriget. Alfons Pajuste hade flytt från Estland under kriget och Ryssland hade ju annekterat Estland. Alfons kände en rädsla för att Sverige skulle utlämna honom till Ryssland så han ville emigrera västerut till USA eller Kanada för att känna sig säkrare. Så gjorde Alfons och 1947 skildes deras vägar. Företagets värde hade på cirka tre år stigit från 9 000 i starten till 81 000 kronor som det nu värderades till. Bröderna Theodor och Ingemar måste ordna fram pengar på något sätt för att lösa ut Alfons tredjedel. Pengar var en bristvara och bankerna var försiktiga och ovilliga att låna ut till ett relativt nystartat företag. Några andra officiella möjligheter lyckades man inte heller finna. Kvar fanns kontakter och nu fick Theodor vända sig till sin bekantskapskrets. Där fanns bland annat en god vän som heter Gustafsson som lyckats med en uppfinning. Theodor hade jobbat med honom på LM Ericsson och vännen hade tillsammans med sin bror uppfunnit slangklämman och startat ett företag i Södertälje. Företaget blomstrade och Saab som var en av kunderna blev intresserad och köpte företaget. Pengarna som försäljningen gav investerade bröderna på olika sätt, bland annat i fastigheter i Stockholm. Theodor sökte upp vännen Gustafsson och frågade om han kunde ge honom ett lån och svaret blev ja och Alfons kunde lösas ut.
Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going, no more doubt or fear. I found my way, oh, love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lucky day. know just where I'm going, no more doubt or fear, I found my way. For love came just in time, you found me just in time, and changed my lonely life that lovely day.
Det var lite mera Dean Martin, Just in Time. I sin ungdom hade Theodor jobbat på sågen i Köpmanholmen. Där fanns en sågare som hette Evert Näström. Han var politiker och blev så småningom riksdagsman och kommundirektör i Nätra socken, numera tillhörande Örnsköldsviks kommun. Han och Theodor hade nära kontakt i Stockholm och ringde ofta och diskuterade olika saker. Evert och Theodor hade båda varit aktiva inom SSU i sin ungdom, och Evert gillade att ha Theodor som bollplank i olika frågor. När så S-ländaren Alfons blev utlöst fick Evert Näström klart för sig att Theodor och Ingemar ägde företaget de jobbade för. En dag frågade han om de inte var intresserade av att flytta företaget till sin hembygd. Det skulle vi gärna göra, svarade Theodor. Men vi har inga pengar för någon flytt. Cirka en och en halv månad senare ringde Evert till Theodor och sa att han kunde ordna ett lån på 75 000 kronor på Handelsbanken i Bjästa och en lokal i bottenvåningen på snickerifabriken i närheten av banken. Det kändes inte helt rätt för Theodor, men Evert som var delägare i snickerifabriken tyckte att de skulle åka upp och kolla lokalen, och så gjorde de. Det var lite lågt i tak, men i övrigt var lokalerna bra och Theodor och Ingemar såg positiva möjligheter för sitt företag. Kraven på arbetsmiljö var inte lika hög som idag, så det tackade jag och påbörjade flytten. Första kvartalet 1948, alltså cirka 3 år efter starten, kom det så till Bjästa genom en form av lokaliseringsprojekt. Några statliga eller lokala medel fanns inte med i flytten, men de fick hjälp till ett lån och kostnadsmässigt fördelaktiga lokaler. Man behöll kunderna vid flytten och hittade även nya, och verksamheten fortsatte positivt, och förutom ägarna sysselsattes nu 9 verkstadsarbetare. Ganska snart byggdes en verktygsavdelning och samtidigt köptes verktygsmaskiner. En ung kille anställdes som fick lära sig verktygsmakeri tillsammans med Theodors bror Ingemar. De två ansvarade sedan för framtagning och underhåll av verktyg. Theodors huvuduppgift blev nu att skaffa kunder och sköta det affärsmässiga. Taiba hade vid den här tidpunkten cirka 25 kunder. Det var elföretag från orter i mellersta Norrland till Oxelösund söder om Stockholm. Lysrörsarmaturer blev mer och mer populära vid slutet av 1940-talet, och kvällstid kunde man se det blåaktiga skenet från köksfönstren runt om i Sverige. Till en av kunderna i Stockholm levererade man 1000 lysrörshållare varje månad. Pengar var en bristvara, och därför gällde regeln att när pengar kom gjordes månadens leverans, som Theodor uttryckte saken. Efter cirka 1,5 år kände Theodor och Ingemar att de måste effektivisera leveranserna till kunden, värma upp verktygen och köra 1000 lysrörshållare med innanmäte av metall och sedan kyla ner verktygen och ställa maskinerna för ett nytt uppdrag var inte effektivt. Ställtiden blev kostsam i förhållande till produktionstiden, och man bestämde sig för att förproducera en lämplig kvantitet. Under 2 veckor körde man 3-skift och producerade nära 20 000 lysrörshållare. Det placerades i ett hörn i verkstaden, och tanken var att efter betalning varje månad leverera 1000 lysrörshållare. Men nu hände det som inte fick hända. You know something? I'm tired of being broke. But I'm not gonna let that get me down. I'm gonna make the best of each and every day. I'm not gonna let a few greenbacks get in my way. I ain't got no money, but I'm still gonna have myself a damn good time. Well, it's Friday night now. Just got paid. I'm looking to relax.
relax from a week of misery and pain. When the phone begins to hound me, it was the landlord on the line. Asked me for the money that I owed him for some time. I said, yes, Mr. Sir. First, let me tell you this. You better stand in line, cause you're not the only one on my list. Cause I ain't got no money. You can say that I'm all tapped out. Or you can say that I'm just flat broke. It's not that I don't want to pay you. I just don't have it. I ain't got no money. But I'm gonna have myself a damn good time.
Det var No Money med Tommy Keys. Första leveransen fungerade bra, men när det var dags för den andra kom inga pengar. Då försökte Theodor ringa ner och höra sig för varför inga pengar kom. Telefonen var tyst och när han undersökte det hela visade sig att företaget gått i konkurs. Vad skulle man då göra? Taibas likviditet och betalningsförmåga var låg vid den här tidpunkten, så gick inte att bara låta det vara och hoppas på en ny kund. Då riskerade man själv att hamna i ett läge där man inte längre klarade sina betalningar med de risker för företaget som det innebär. Theodor Ingvar kände att detta måste undvikas. Ny kund måste hittas och det med det snaraste. Med ett paket lysrörshållare på passagerarsäter åkte så Theodor söderut mot Stockholm i företagets gamla tvåsitsiga T-Ford. Färden gick ut efter Riks 13, en av landsvägarna som 1944 fått högre status och benämningen riksväg. Vid den tiden en krokig, stundom grusbelagd väg där farten sällan översteg 60 km per timme. På eftermiddagen nådde han Söderhamn där han övernattade. Tidigt nästa morgon fortsatte färden vidare och fram emot kvällen nådde han så huvudstaden. Nästa morgon var han redo för uppdraget. Han besökte Lumens, Siemens och övriga armaturtillverkare i Stockholm. Men lysrörshållarna passade inte för någon av dem. Theodor ringde hem till Ingemar och meddelade läget. Och samtalet slutade med att de beslutade att gå vidare själv och tillverka hela armaturer. Allt för att kunna få igen pengar det satsat på förtillverkning av lysrörshållare. Året var nu 1948. Och belysningsföretaget Taiba var nu på väg att se dagens ljus. Det var på väg från komponenttillverkning till tillverkare av slutprodukt. Det hade cirka 16 000 lysrörshållare och det skulle alltså räcka till 8 000 lysrörsarmaturer. Via kontakter köpte Theodor övriga komponenter det behövde från Luma på kredit. En excenterpress för att bocka plåt till stommar och en målarbox för målning köptes från Fröber och Sjöber i Sundsvall. Så, 3 år efter starten var det nu redo för att börja tillverka kompletta lysrörsarmaturer. Deras första produkt var en enkel lysrörsränna, en armatur som blev en populär köksarmatur efter andra världskriget. Deras 9 verkstadsarbetare arbetade 3-skift och Theodor och Ingemar jobbade själva 17-18 timmar per dygn. Produktionslinan bestod av plåtarbete, målning och slutligen elmontering. Varje dag levererade man till ortens elfirmor. Efterfrågan var stor för alla hushåll ville ha den här typen av lysrör. Och elektrikerna stod i kö utanför Taiba och väntade på dagens leverans. Allt eftersom tillverkningen fortgick minskade mängden av lysrörshållare. Det som var orsaken till att man startade med armaturtillverkning. Samtidigt började bakelit ersättas av andra plastmaterial och Theodor och Ingemar funderade på framtiden och bestämde sig för att börja tillverka flera typer av armaturer. Theodor ritade på några förslag och Ingemar funderade på verktygsbehov. Vid den här tiden anställdes även företagets första säljare och en katalog för försäljning togs fram. Taiba var redo för nästa fas i företagets historia. För att gå vidare med tillverkning av flera armatursorter behövdes bland annat flera maskiner och råmaterial och investeringar kräver kapital. Theodor hade personligen lånat 75 000 kronor vid flytten till Bjästa. Han hade skött lånet och vid den här tidpunkten hade det betalats av till ungefär hälften. För de nya investeringarna beräknade Theodor att det behövde låna ytterligare 100 000 kronor. Och Theodor vände sig då till den bank som han redan hade förbindelse med, det vill säga Handelsbanken i Bjästa. 100 000 var mycket pengar på den tiden, men banken lovade att komma tillbaka efter interna diskussioner. Theodor hörde inget, så efter några veckor gick han till Handelsbanken och frågade kamrer Hedlund hur det gick med lånet. Svaret var inte det han förväntade sig. Nej, du får inte låna något mer, utan vi säger upp lånet du har.
Pull up an easy chair and sit yourself down and lean back while I tell you about the folks that live in the town of Greenback. They never have to work on the hands and knees, 'cause they live in a place where money grows on trees. Oh, the money tree, the money tree. It's a beautiful sight to see. Why couldn't it happen to you and me? There ain't a man in town who isn't a regal spender, and they never wear a frown for lack of that legal tender. They're all 10 years ahead on their income tax, and the whole town's driving next year's Cadillacs. A beautiful sight to see. Why couldn't it happen to you and me? fresh new bills that snap and crack, and as fast as you can pick them up, it grows them back. Now every day there's a bumper crop with a $1 million bill way up on top. Oh, the money tree, the money tree. It's a beautiful sight to see. Why couldn't it happen to you and me? There's just one way to visit the town of Greenback. Pull up an easy chair and sit yourself down and lean back. Then close your eyes and suddenly you will see that beautiful, lovely, wonderful money tree. Oh, the money tree, the money tree. It's a beautiful sight to see. Why couldn't it happen to you and me?
The Money Tree med Margaret Whiting. Det fanns inga pengar för att lösa in kvarvarande lån på 38 000 kronor. Då kom Theodor att tänka på Gustavsson från Stockholm som hjälpt honom tidigare när det behövde pengar för att lösa ut estländaren Alfons. Theodor åkte den långa vägen till Stockholm men lyckades inte få tag på Gustavsson. Han hade rest till Mexiko och gick inte att få kontakt med. Pengar måste fram snabbt och i slutet av 40-talet var det inte lätt att få kontakt med en person på resa i en annan världsdel. Han sökte då upp andra bekanta men lyckades inte få fram pengarna. Theodor fick rekommendationen att gå i konkurs men kände att då skulle sannolikt verksamheten upphöra och många drabbas. Därför valde Theodor, som han uttryckte det, att överlåta företaget till några som ville ta över. Det här var en jobbig tid för Theodor, som hårt prövade hans psyke. Han mådde dåligt och framförallt berodde det på att den som tog över var bankkamrer Hedlund på Handelsbanken i Bjästa. Här slutar min intervju med Theodor Olsen.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing. did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Det var My Way med Frank Sinatra. Jag har jämfört Theodors berättelse med bokslut och protokoll bevarade från 1947 till 1950, och det beskriver händelseförloppet på sitt sätt. Där framgår att bolaget behövde mer kapital och att beslut togs om nyemission, det vill säga att ge ut nya aktier. Sälja dessa och få in nytt kapital. Utan lån kunde inte Theodor och hans bror Ingemar köpa sig aktiemajoritet. Den som däremot gjorde det var kamrer Hedlund. Av dokumentationen framgår att i december 1948 äger Theodor och Ingemar hela Taiba, det vill säga de äger alla aktier. Sedan görs nyemissionen i början av 1949, och då tillåts kamrer Hedlund köpa flest aktier. Och efter försäljningen äger han då mer än 50% av bolaget. Därmed får kamrer Hedlund aktiemajoritet, och inom en månad tvingas Theodor lämna sin post som verkställande direktör och försvinner därefter ur bolaget. Under senare delen av 1949 försvinner även Ingemar Olsen ur bolaget. Hemflyttet till Bjästa innebar alltså att de båda bröderna efter cirka 2 år blir av med sitt bolag. Theodor Ingemar fick gå vidare i livet utan Taiba, men båda fick ändå ett rikt och värdefullt liv på andra ställen. Theodor hade flera framstående befattningar inom svensk näringsliv, bland annat under en period som platschef för en av Lesjöfors fabriker med 160 anställda. Vad säger då det som blev kvar och tog över företaget? Ja, deras bild är av naturliga skäl helt annorlunda. Det säger att företaget var ostyrt, ekonomin körde i botten och hade räddade företaget. Om det är sant eller ej behandlas inte i det här programmet. Sant är däremot att Taiba och sedermera Fagerhult blev ett framgångsrikt företag. Det här var del 1 av berättelsen om Taiba. Starten i Sundbyberg och hur företaget hamnade i Bjästa och vad som då hände där. Den 29 september fortsätter jag med del 2. Då avser jag att berätta om utvecklingen från 1950 fram till nedläggningen 2007. Därefter kommer nya berättelser var tredje vecka i Radio Nolens Skogs från personer med livserfarenhet från bland annat före detta Hägglunds och Modo-bolagen. Själv kommer jag att avsluta berättelsen om Taiba Fagerhult våren 2016. Tack för att ni lyssnat. Nu avslutar vi med en bit av Köpmanholmens sonen Totta Näslund.
Ljung man Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstans jag ska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung hej och hå. Hej och hå, Ljungman Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnan blinkar, säg så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och sjung hej. Ljungman Jansson, kanske ödeslotten faller ibland kvinnfolk, men bland hajar ut i Söderhav blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så sjung hej. Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama, medan åren skiktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung hej. Fiskar morgonvinden, sista natten rullat undan och Konstantia ska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung hej och hå.